Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen. Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Ja, det är väldigt ovanligt efter jag förstår och även min erfarenhet att kvinnor är utförare av den här typen av riktigt grova våldsbrott. I andra utredningar har vi ju sett kvinnor medverka, men då är mer i formen av chaufför, vaktpost eller transportera vapen eller narkotika. Att de skulle vara så att säga, utförare att skjuta och även mörda i det här fallet, det har jag inte tidigare stött på.
Jag är ju rädd att vi bara skrapat lite på ytan, att detta är ett utbrett problem. Vi tog toppen av ett isbär här.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Fullkomligt hänsynslös, skjuter in genom en lägenhetsdörr med 8 personer i.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Sveriges första kvinnliga gängskytt. Det är mitt på dagen den 20 december på spårvagnshållplatsen på Värmlandsgatan i Norrköping. En ung kille, 17 år gammal, är där för att han tror att han ska sälja sina iPods. Men så är det inte. Han är ditlurad. Han är där för att mördas. Och han skjuts ihjäl med flera skott och den som polisen och åklagare misstänker utför dådet är en ung kvinna. Bara 19 år gammal, en tjej som i pressen redan då kallas för Sveriges första kvinnliga gängskytt.
Hon har egentligen ingenting i sitt straffregister, utan hon har bott i Gävle och levt ett, som det ser ut i registren, i alla fall skötsamt liv. Och polisen i Gävle som jag har kontakt med har inte haft någon som helst problem med den här kvinnan, att hon skulle vara inblandad i några ärenden eller grövre ärenden.
En ung tjej alltså med en helt vanlig och hyfsat problemfri uppväxt i Gävle, men som nu i Norrköping misstänks vara utförare, alltså den som på någon annans order skjuter ihjäl en 17-årig kille på en spårvagnshållplats. Men historien om kvinnan börjar inte där. Den börjar ett par månader tidigare.
Hon dök upp första gången under hösten 2023 i oktober.
Det är höst i Norrköping och stan skakas av en intensiv gängkonflikt. Det är två gäng som slåss mot varandra. Jan Stav är en av utredarna hos polisen som jobbar med den här konflikten.
Vi hade under hela 2023 en väldigt infekterad och våldsam konflikt mellan två grupperingar här i Norrköping. Och den ena grupperingen, den har polisen valt att kalla för Carlo, och den har sin bas i de södra förorterna här i Norrköping. Och den andra konstellationen, den är mer löst sammansatt kan man säga. Den består av en rad olika personer i stadsdelen Marielund och runt Kungsgatan, det vill säga lite mer centralt i Norrköping.
Det är en ren våldsvåg som inträffar. Dåd som präglar staden, som skapar oro, som skapar skräck. Skjutningar och bomber och sätter Norrköping på den svarta kartan över gängkonflikter.
Under hela året där egentligen kan vi se att en rad olika bomber detonerade på platser i Norrköping, och det var även en hel mängd skjutningar mot olika adresser, och det verkade som att samtliga av de här dåden var riktade mot just personer kopplade till den här Marielundsfalangen, kan man säga.
Och alla dåden kan kopplas till kriget mellan de två gängen, Kalonätverket och Marielundsgänget, berättar Jan Stav.
Sen var det ju några stycken bomber som inte detonerade, och de gav oss givetvis hopp om att vi skulle hitta en gärningsperson och knyta till de här bomberna. Och så blev fallet, och vi kunde även gripa, anhålla, häkta och även få lagförda några personer för de här dåden. Och mycket riktigt så tillhörde de det här Kalonätverket.
Och det är i samband med ett av de här våldsdåden som tjejen dyker upp för första gången. Det sker en skottlossning i de södra stadsdelarna, och när polisen kommer dit finns hon där.
Där fanns hon på plats och visiterades, och visade sig att hon hade lite narkotika på sig, och även ett par patroner kunde knytas till henne. Det var första gången vi kom i kontakt med den här kvinnan.
Men där och då är hon inte misstänkt för något allvarligt. Inget pekar på att hon har med skottlossningen att göra. Hon råkar bara vara där.
Egentligen inte speciellt intressant alls, men att hon var narkotikapåverkad och hade ett par patroner som kunde knytas till henne. I övrigt så var hon bara en i mängden, kan man säga, som inte förefall vara speciellt högt upp i hierarkin inom någon konstellation på något sätt.
Tjejen hålls kvar ett tag på platsen och vaktas av en polis. Där och då inget speciellt, men det kommer att få betydelse senare.
Det var en konstapel, en polis, som vaktade den här kvinnan under en längre tid i samband med den här insatsen, i samband med skottlossningen. Och hans uppgifter kom att bli viktiga längre fram under året.
Nej. I det läget, i samband med den här händelsen, väcker tjejen alltså inte polisens uppmärksamhet särskilt mycket. Hon har narkotika och några hylsor på sig, men bedömningen är att hon inte har just med den här skottlossningen att göra, så polisen tar narkotikan och hylsorna i beslag, och hon får också identifiera sig. Hon är 19 år och jag väljer att kalla henne Malé. Sen får hon lämna platsen. Men hon kommer att dyka upp igen. Det går någon månad. Det är november 2023. Så här berättar Jan Stav.
Sen bara någon månad efter det här så inträffade en skjutning på Smedegatan i Norrköping. Det är en familj som får sin dörr pepprad med en rad skott. Jag tror det var 5 skott som gick genom dörren, och det var 8 personer där inne i lägenheten, så det är bara en tur att ingen träffades av alla de här skotten.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla känner ju till Folksam, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du kanske inte vet är att de också är bra på sparande, både långsiktigt och kortsiktigt. Känner du som jag att det här med sparande kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension ska vi inte tala om. Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver man inte göra längre. För nu finns det någon att tala med, någon som ger råd helt enkelt. Och det är Folksam. För de erbjuder kostnadsfri rådgivning för att prata om sparande och pensionen. Och du behöver inte vara kund hos dem, du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden. Och det är ju inte vanligt att man får hjälp bara sådär, så ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack, Folksam. Gängkriget fortsätter alltså. Nu är det någon som skjuter genom en dörr till en lägenhet. I lägenheten finns 8 personer och en av dem, en 19-årig kille, tillhör ett av gängen. Som genom ett mirakel skadas ingen i lägenheten. Den här typen av händelser kan vara svårutredda, men den här gången har polisen tur. Det finns nämligen en film man får tag på, en film med ett väldigt intressant innehåll.
I samband med den utredningen då så satte vi i fart för att hitta gärningspersonerna och övervakningsfilmen visade då 2 personer som kommer körande mot brottsplatsen på en elsparkcykel, en elskoter. Och en av de här personerna tycker sig en av poliserna, en områdespolis, känna igen. Och då återigen då tillbaka till den här händelsen på Bäckgatan som ägde rum i oktober.
En av dem som får se filmen är polisen som var på plats efter förra skjutningen.
Då kände han igen att det där ser ut att vara den här kvinnan som jag vaktade i trapphuset på Bäckgatan, sa den här polisen.
Men det är en ganska suddig bild på de 2 personerna på elskoten. Det är inte helt klart att det verkligen är just den tjejen som polisen tycker sig känna igen. Men utredarna har fortsatt tur. Det finns fler bilder, visar det sig.
Som tur var ett bra vittne, kan man säga, som fotograferade de här personerna också från sitt fönster när det här ägde rum. Och ganska snabbt så kunde vi konstatera att det är nog trots allt den här kvinnan som var med på Bäckgatan någon månad tidigare.
En bild till. Och det ser verkligen ut som om det är just den tjejen polisen tror att det är, Malé. Hon kan alltså vara den som sköt mot lägenhetsdörren. Nu måste hon tas in, nu måste hon höras.
Vi börjar söka efter henne givetvis i Norrköping, men gå bet på det, för vi vet egentligen inte var någonstans hon har, var hon sover någonstans, har sin lägenhet.
Nej, Malé hittas inte. Ingen vet var hon är. Utredningen fortsätter.
Vi lyckas även identifiera då den unga killen som kör elsparkcykeln och försöker på det sättet bakvägen spåra kvinnan. Efter många förhör med en rad olika personer så lyckas vi genom positioneringar av telefoner och så vidare knyta kvinnan till en lokal inte så långt från brottsplatsen på Smedjegatan. Då hade hon flyttat därifrån, men då hittade vi den så kallade tryckarlägenheten där hon hade befunnit sig under ungefär en månads tid.
Men inte heller där finns hon. Hon är borta. Och i sökandet efter henne kommer nya bevis som pekar på att det faktiskt är hon som skjutit mot lägenhetsdörren.
Ja, utredningen fortsätter och vi får efter ett tid svar från NFC om att de hylsor som vi har säkrat och skickat in till dem för analys visar att de stämmer överens med en ung kvinna från Gävle och mycket riktigt en kvinna då som ertappades vid skottlossningen i Bäckgatan en månad tidigare. Då insåg vi också att vi var på rätt spår.
Ja, hylsorna från skottlossningen mot lägenheten är samma som de Malé hade på sig när hon ertappades första gången. Så allt pekar mot henne och spaningarna fortsätter.
Vi söker ju tills vidare och har kontakt med polisen i andra delar av landet och hon kommer även att bli anhållen i sin utevaro. Då visste vi inte alls var hon kunde höra hemma någonstans i Sverige.
Den kille som tros ha varit måltavlan i lägenheten har kopplingar till Marielundsgänget, så utredarna fokuserar förstås på deras fiende, Carlo-nätverket.
Det här nätverket som polisen har valt att kalla för Carlo-nätverket, i samband med att vi extraherar, det vill säga tömmer telefoner på information, så hittade vi en av de misstänktas telefoner. En lista som var döpt till ovännerslistan.
Den kallas alltså för ovännerslistan. Men det är värre än så. Det är en dödslista. En lista på namngivna personer som Carlo-nätverket vill mörda. Och det dröjer inte länge förrän effekterna av listan blir brutalt tydliga. Det är några dagar före jul.
I närheten till jul, jag tror det var den 20 december, Då åker jag hem från arbetet men blir abrupt störd av telefonen efter bara några minuter. Då ringer vår jourhavande förundersökningsledare in till mig och berättar att de har haft en skottlossning, misstänkt mord, vid en buss- och spårvagnshållplats i centrala Norrköping på Värmlandsgatan. Och jag åker in och tillsammans med övrig personal påbörjar vi det här arbetet att hitta en gärningsperson.
Och det som händer är ett mord. En ung kille skjuts ner på öppen gata.
Det här var en ung pojke, 17 år gammal, som hade skjutits abrupt på en busshållplats, spårvagnshållplats på Värmlandsgatan bland massa andra människor. Så det är bara ren tur att ingen annan träffades av de skott som avlossades där på platsen.
Det är mitt på dagen, 4 dagar före julafton. Julruschen har tagit fart och det är mycket folk i rörelse där på spårvagnshållplatsen i Marielund. 17-åringen kliver av spårvagnen. På hans mobil hittas en meddelanden som visar att han har stämt träff med någon där. Men så är det inte. Sista meddelandet på hans telefon lyder: "Jag är här." Några minuter senare är han död, skjuten i huvudet med flera skott avlossade på nära håll. Och när polisen får fram hans namn blir det nästan en chock. För det namnet har de sett förut på dödslistan.
Den bestod av ungefär 10 olika personer och högst upp på den här listan fanns den här 17-åriga ynglingen.
Ja, 17-åringen stod alltså överst på listan. Och med tiden visade sig vara en i högsta grad aktuell lista. En lista som förklarar en hel del av våldsdåden i Norrköping vid den här tiden.
Den här listan då, som bestod av 10-talet personer. Samtliga 10 personer utsattes under 2023 och början av 2024 för någon form av brott. I form av mord, mordförsök, sprängningar etc. Så den här listan var väldigt relevant och visade sig ha bäring på det våld som förekom i Norrköping.
Hade ni någon uppfattning om vem som hade gjort den här listan?
Nej, egentligen inte. Vi anade vem som kunde ha gjort den här listan och den personen är numera inte med oss utan han blev själv mördad inne på en restaurang i slutet av 2023.
Så mordet på 17-åringen är en del av gängkonflikten, den saken är klar. Men vem avlossade skotten? Vem mördade killen? Det tar inte lång stund innan ett avgörande spår hittas. Ett spår som skakar om utredarna. Så här säger Jan Stav.
Våra multimediahandläggare sätter igång arbetet i jakten på gärningsmannen. Och bara efter några timmar hittar man en intressant person på en spårvagn. Och den personen visar sig då vara den här kvinnan från Gävle. Genast lägger vi från utredningsgruppen samband med det här att den här kvinnan nu som visat sin farlighet någon månad tidigare när hon sköt rakt genom en lägenhetsdörr har befunnit sig, åkt till den här busshållplatsen och av allt att döma kan vara våran gärningsperson.
Ja, där finns hon alltså på spårvagnen, Malé, som polisen jagat i en månad nu. Knappast en slump. Och om det är hon som sköt ihjäl 17-åringen så är det första gången i gängkonflikterna runt om i Sverige som en kvinna misstänks för att ha utfört ett mord. Det skulle göra henne till den första kvinnliga gängmördaren. En väldigt ung mördare, dessutom bara 19 år.
Ja, det är väldigt ovanligt efter jag förstår och även min erfarenhet att kvinnor är utförare av den här typen av riktigt grova våldsbrott. I andra utredningar har vi ju sett kvinnor medverka men då är mer i formen av chaufför, vaktpost eller transportera vapen eller narkotika. Att de skulle vara så att säga, utförare att skjuta och även mörda i det här fallet, det har jag inte tidigare stött på.
Så nu är hon alltså misstänkt för 2 grova brott. Skjutningen mot lägenheten i november och så mordet på 17-åringen i december. Ett problem bara. Ingen vet fortfarande var hon finns. Det går ett par veckor. Insatsen att hitta henne är intensiv. Och så, i Stockholm, får polisen ett spår efter henne. Ett tips om var hon kan befinna sig. Så Stockholmspolisen slår till, hittar henne i en lägenhet och hon förs till Norrköping. Och när hon grips tas också hennes telefon och iPad i beslag. Och i dem finns intressanta uppgifter, mycket intressanta. Det handlar om mordet på den 17-åriga killen.
Vi kunde se att det här var ett väldigt planlagt mord. Den här kvinnan hade haft kontakt med den här 17-åriga ynglingen någon dag innan mordet. Där de då chattade på Messenger om att kvinnan ville köpa ett par hörlurar, ett par AirPods som han hade ute för försäljning. Och hon satte igång den här dialogen och sa att hon var väldigt intresserad. Och de bestämde träff och möte där i Marielund på Värmlandsgatan där brottet sen kom att äga rum.
Nu gäller det att skaffa fram bevis. Bevis för att det verkligen är hon som sköt mot lägenheten och att det är hon som mördade killen vid spårvagnen.
Vi försöker givetvis att på brottsplatsen identifiera alla personer som har befunnit sig vid den här hållplatsen för bussar och spårvagnar och få bort alternativa skyttar. Vi tycker att vi hittade samtliga personer som skulle kunna på ett eller annat sätt har utfört det här, och den enda som blir kvar, det är den här kvinnan som ett vittne säger går fram till en ung pojke och han ramlar omkull och kvinnan springer från platsen. Så vi var tämligen säkra på att det är den här kvinnan från Gävle som har begått även det här mordet.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, The Yellowstone Story. Som ni kanske anar är det en spin-off av succéserien Yellowstone. Och den är också gjord av en av medskaparna till den serien. Men den här, Marshall A Yellowstone Story, är fristående. Den går att titta på direkt. Det är spännande, det är action, det är nervkittlande. Huvudpersonen Casey kliver rakt in i den brutala verkligheten som Federal Marshal i Montana. Och när lagen inte längre räcker till blir Casey och hans team sista försvarslinjen mellan ordning och kaos. Den här serien finns exklusivt på Sky Showtime och det släpps ett avsnitt i veckan. Klart sevärt. Så prenumerera nu på Sky Showtime. Det är enkelt. Tack Sky Showtime. På mordplatsen hittar kriminalteknikerna också tomhylsor. Inga spår på dem visserligen, men de blir ändå väldigt intressanta. För det är samma typ av hylsor som användes vid lägenhetsskjutningen på Smedjegatan. Och samma typ av hylsor Malé hade på sig första gången polisen stöter på henne. Kulorna skickas in till polisens analyscentral NFC och svaret blir tydligt, tycker Jan Stahl.
Men det som är intressant och spännande är också ett starkt indicie mot att det är kvinnan som har skjutit den här unga pojken här på Värmlandsgatan. Det är att NFC plötsligt hör av sig och berättar att det vapen som användes på Smedjegatan i november där den här lägenhetsdörren blev beskjuten med ett flertal skott är precis samma vapen som används vid mordet här nu på Värmlandsgatan. Och kvinnan kunde ju knytas genom hylsorna, DNA på Smedjegatan, och då menar vi på att det är också den här kvinnan som har haft samma vapen nu vid det här mordet på Värmlandsgatan mot den här unga pojken.
Kulorna visar alltså att det är samma vapen som används vid båda dåden, och på kulorna från lägenhetsskjutningen finns tjejens DNA. Och samma pistol används alltså för att döda 17-åringen. Knappast en slump, anser Jan Stav.
Vi blir väldigt konfunderade och tycker, precis som vi talade om tidigare, om att det här är en kvinna som visar sig vara fullkomligt hänsynslös och skjuter in genom en lägenhetsdörr med 8 personer i och även då med berått mod lurar en ung pojke till en busshållplats där hon då sedan avrättar honom med ett skott från nära håll och försvinner från platsen. En väldigt, väldigt speciell och udda gärningsperson vi har att göra med.
Men någon förklaring från tjejen själv kommer inte. Inga medgivanden, inga förnekanden heller för den delen. Hon väljer att inte säga någonting alls. Hennes strategi är att hålla tyst.
Hon säger egentligen inte någonting, för hon väljer under hela förundersökningen att vara tyst. Man har ju den rätten numera att inte säga någonting, och hon valde den vägen tillsammans med sin försvarare.
Men den stora frågan är förstås, hur har hon hamnat i den här miljön? Hon som har haft en hyfsad, om än något stökig, uppväxt i Gävle. Hur kommer det sig att hon dyker upp hos kriminella i Norrköping? Det är en fråga som inte får något svar, men en teori växer fram.
Under hela utredningen och samtalen som förhörsledaren har haft med den här kvinnan så ser vi ju under ytan på något sätt att det här är en kvinna som saknar eller söker trygghet och kärlek på något sätt, som är kuvad och har förmodligen utnyttjats av andra att bli den här typen av utförare. Det är vår tolkning av vårt möte med den här kvinnan. De förhörsledare som har pratat med den här kvinnan, de känner att det här är ingen kvinna egentligen som skulle behöva hamna på den här platsen att begå så pass grova brott, utan det här är en ung kvinna som har kommit alldeles tokigt, som är skör, har hamnat helt fel i livet, som törstar efter trygghet och kärlek och har då kommit i klorna på kriminella och har utnyttjats av kriminella, där hon på något sätt förmodligen har känt trygghet och samhörighet, vilket inte alls är ovanligt.
Teorin är alltså att Malé i sitt sökande efter trygghet och kärlek råkar stöta på fel person. En person som inte tvekar att utnyttja henne.
Vi ser en anstiftare som vi inte har nått ända fram till. Det är dessvärre så i många grova våldsbrott som polisen i Sverige och inte minst Norrköping utreder, där vi inte hittar anstiftarna utan endast utförarna. Och det var så i det här fallet också. Och vi kan se att den här anstiftaren i det här fallet också försöker få en att begå andra mord.
Men är det här då den här anstiftaren, är det någon person hon har i förhållande med, eller vad tror ni?
Ja, vår hypotes och tro som vi inte 100% kan bevisa är att en person som hon har umgåtts med nära här i Norrköping under sin närvaro här under den här månaden.
Vem den här personen är, anstiftaren, blir egentligen aldrig klarlagt. Men någon slags relation har tjejen haft med personen. En relation som leder till att hon övertalas att begå brott. Åklagaren väljer att åtala Malé för både lägenhetsskjutningen och mordet på den unga killen. I det första fallet är bevisen tunga. Det finns DNA. Men när det handlar om mordet finns ett problem.
Ingen har sett den här kvinnan skjuta, men en rad personer har sett en person befinna sig på platsen, komma i den här spårvagnen. En person har sett kvinnan gå över spåren i riktning mot brottsoffret, det vill säga den unga pojken. Och personer har sett kvinnan lämna platsen till fots. Vi tycker att vi har så pass mycket indicier och allt talar för att det är den här kvinnan som är den som har bragt den här unga killen livet, helt enkelt.
Och när rättegången inleds så är det alltså första gången en kvinna åtalas som skytt och som mördare i gängmiljön. Och under förhandlingarna börjar hon plötsligt att prata.
Annorlunda mot vid förhörstillfällena. Hon är vän och gråter en hel del. Tycker synd om sig själv, kan man se. Och hennes försvarare förklarar att hon själv har blivit lurad till platsen. På intet sätt är den som har skjutit den här ynglingen, utan det är andra personer som har skjutit efter att hon har lurat dit personen.
Hon erkänner skjutningen mot lägenheten men nekar till mordet.
Kvinnan berättar att det är hon som har utfört dådet på Smedegatan. Det är hon som har skjutit genom den här dörren och erkänner det brottet. Där är hon ju helt överbevisad med tanke på att även hennes DNA går in på de här patronerna. När vi då förflyttar oss till mordet på Värmlandsgatan så nekar hon helt till att hon har begått det här brottet. Hon har åkt till platsen och skulle träffa den här personen och köpa de här hörlurarna. Vilket hon för övrigt också hade med sig i samband med gripandet. Det vill säga de här hörlurarna då som den unga pojken annonserade ut på Messenger.
Och till Jan Stavs förvåning köper tingsrätten hennes berättelse. Hon döms för lägenhetsskjutningen men inte för mordet.
I tingsrätten så ogillas det åtalet. Domstolen menar på att det går inte att utesluta att en annan skytt har kommit till platsen och helt enkelt avrättat den här pojken efter att kvinnan har lurat honom dit. Ingen såg själva skottlossningen, menar tingsrätten. Och det är jag starkt kritisk emot, i och med att i den här typen av mord är det sällan som någon ser själva skottlossningen. Och åklagaren ska bevisa vem det är som har utfört den här dådet och utesluta alternativa gärningspersoner. Och det tycker jag att vi har gjort i det här ärendet.
Åtalet för mordet ogillas alltså, vilket innebär att tjejen frias. Hon är oskyldig. Ett beslut som Jan Stav inte räknat med.
Besviken är väl fel ord, men jag blev väldigt överraskad, för jag tycker att åklagaren har ett starkt åtal och jag var tämligen säker på att domstolen skulle gå på åklagarens linje, att det är ställt utom rimligt tvivel att det är den här kvinnan som är mördaren.
Åklagaren ville att Malé skulle dömas till livstid. Hon får 12 år. Men det tar inte slut där. Målet överklagas till hovrätten och hovrätten tycker att bevisen mycket väl håller och dömer henne till livstidsfängelse för mord. Så Malé går från Sveriges första kvinnliga gängskytt till Sveriges första kvinnliga gängmördare. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av